Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Jag välkomnar Elin Udén.
För jag kan ändå tänka att det är lätt att när man bor tillsammans som en familj att inte se den här drastiska förändringen.
Mm. Och det var så det började. Jag tror att det eskalerade i att man fick komplimanger för den förändringen som där och då var kanske positiv. Mm.
Hallå! Hur mår
du? Nu kommer du att säga att det alltid är teknikstrul när vi ska göra någonting.
Jag var helt kittad och klar. Jag har suttit här i flera minuter.
Ja, okej, okay, det var teknikstrul för mig. Nej, men jag var så stressad. Det roligaste av allt är att här framför mig så sitter Laban i soffan och sitter och flinar. Ja. Att jag blir ju så arg. Ja. Jag bara, helvete, det funkar inte! Hata detta! Och ja, men vad var det? Vad
fina
var
Laban.
Ja, fina Laban.
Ja, vad har han fått stå ut med?
Det är alltså faktiskt rätt mycket. hur mår du?
Jag mår väldigt bra. Härligt. Nu vid det här laget så är jag nog solkysst. Jag spenderar 90% av tiden på stranden. Äter god mat, dricker sangria och har det gött.
Det är sjukt att vi, det här avsnittet, alltså nu när vi spelar in det här, det är ju 3 veckor framåt i livet. Så det känns lite som att vi är time travelers nu. För att vi ska liksom prata som att det här är vecka 30, va?
Ja.
Ja, fast det är egentligen bara vecka 27.
Tänk så, liksom om typ världen har gått under. Och här sitter vi och liksom lyckligt ovetandes. Tror att jag kommer leva loppan på stranden.
Exakt, och när vi släpper det här. Jag har för mig att det är vecka 30 vi kommer släppa det här. Eller när nästa vecka. Ja, det blir ju den 27:e. Har jag för mig. Ja, då är jag ju antingen är jag på väg upp till Åre eller så är jag i Åre. Men jag tänker att vi kommer ta en recap i nästa avsnitt om allting.
Ja, det blir ju finalavsnittet.
Ja, i finalavsnittet, exakt.
Då tar vi en riktigt bra recap.
Ja,
på livet.
Och där är det också så här, vill vi att det ska vara ett finalavsnitt? Nej, men det är upp till er
som lyssnar. Verkligen. Verkligen.
Ska vi gå in på dagens ämne? Dagens gäst?
För vi är ju inte ensamma idag.
Nej, hon sitter här och inväntar att få bli presenterad. Jag välkomnar Elin Udén.
Tack så mycket.
Välkommen.
Kul att vara med. Tack. Jättekul.
Så roligt att ha det här.
Kan inte du, jag har ju dragit en liten snabb i förra avsnittet som du hörde, hoppas jag att du gjorde. Så berättade jag lite snabbt så här, hur vi kände varandra, att vi fann varandra via Instagram och löpningen och sprungit ihop. Så. Men jag tänkte att du får dra din story på det hela. Var började och vem är du och varför sitter du här idag?
Ja, precis. Alltså, du och jag, Johanna, har ju känt varandra sedan 2017, något sånt där. Ja. Tror jag, när man är... Jag hade precis flyttat till Göteborg sedan ett år, pluggade, tränade mycket, sprang mycket. Instagram var den här gigantiska flugan och jag tyckte att du verkade superhärlig. Sen så blev det väl att vi fick kontakt någonstans däremellan och möttes upp för löpning när du var här och jobbade i Göteborg. Och sen om jag har varit i Stockholm så har vi sett liksom och tagit ett löp och så och sen hållit kontakten sedan dess, vilket är superfint tycker jag. Och liksom sett och tränat, alltså försökt få ihop det. Och jag har även varit med på lopp att vi har sprungit tillsammans. Jag har blivit inbjuden från dig och sådär, när du har sprungit, när du jobbade ihop med Reebok till exempel då för 2 år sedan.
Ja.
Men till vardags så bor jag i Göteborg. Jag är 26 år gammal och jobbar inom primärvård som fysioterapeut. Och jag har jobbat sedan våren 2019. Eller januari 2019. Blev klar då efter att ha läst 3 år på Göteborgs universitet. Och primärvård, för de som inte vet det, så innebär ju det allt från topp till tå. Alla åldrar från födsel till liksom man är riktigt, riktigt gammal och grå. Hela kroppen tar vi emot. Jag har ett fokus mer på idrottsmedicinska skador och barn med övervikt. Det är mina fokusområden då.
Gud, vad spännande.
Wow, vad häftigt. Hur kommer det sig att du kommer in på det?
Idrottsmedicinen kommer väl rent naturligt av mitt träningsintresse, men barnfokuset har kommit när jag sökte det här jobbet, för jag jobbade på en annan ort innan, så sökte jag neurologitjänst, alltså att man jobbar i neuroteam med folk som har haft stroke eller har MS eller alltså lite så. Men så kläckte chefen nu så att det fanns ett barn, en tjänst som innefattade barn, och då nappade jag mer på det för att det kändes mer. Ja, men man börjar tidigt i livet och kan göra väldigt stora insatser. Det kan man inom neuro också. Men jag kände att det var mer mitt kall. Så nu teamar vi väldigt mycket kring barn som har övervikt. Jag bor i ett område i Göteborg som det är ganska, eller väldigt varierad socioekonomisk status. Med många som är ekonomiskt utsatta bland annat. Och det förekommer extremt mycket övervikt och fetma bland barn. Så där har vi ett förebyggande arbete ihop med specialist mottagningar som fokuserar på det då.
Gud, jag blev så stolt.
Ja, gud, vad grym du är. Wow, vilken insats du gör.
Ja, och det är jättebra att det lyfts också om så här, att man kan härleda det till ett vissa, men just det här med socioekonomiska, men också så här hur samhället är uppbyggt. Det är otroligt bra, vi borde prata mer om det. Förlåt att jag har avbröt, fortsätt.
Sen kan jag uppleva att det är ganska problematiskt ibland, för att en del barn som är så här 6 år kommer hit på remiss från en skolsköterska och säger att de har fetma på BMI. Men så vet man ju om sen att det där kommer ju fördelas ut så fort de börjar växa på längden också. Så att ibland så finns det ju, ibland kan jag bli lite skrämd av hur man ser på siffror. Men det är ju lite där vi kommer prata om idag också, tänker jag. Indirekt kan man säga. Men annars, utöver mitt jobb, för det är ju absolut inte allt jag är, så bor jag med min kille i vår lägenhet i Kortedala, ett område i Göteborg. Tycker om att träna, laga mat, resa. Ja, de är alla vanliga sakerna utöver jobb och träning och sådär.
Fint!
Driven, ambitiös och glad på livet, så får man säga.
Vilken jävla powerkvinna jag har med oss idag.
Ja, wow. Grym. Ja. Grym.
Wow.
Men jag tänker att så här, jag tycker att vi går rakt på sak. Du har ju haft svängigt det senaste året, eller de senaste 2 åren, att du skulle kunna börja. Men att det är så här, det inte fanns nu, lite så här, du pratat om det mer, delat med dig av det mer, och det har blivit mer påtagligt och du faktiskt har accepterat det faktum att det har varit på ett visst sätt. Kan inte du berätta lite mer om det?
Ja, alltså det är ju också något som jag tycker är väldigt skönt. För jag har aldrig haft problem att prata om det här, även om det har varit slitigt och jobbigt och sådär. Men tyvärr, som så många med mig, och det är väl därför jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om det. Men det är ju det här med att man ska vara så jävla duktig hela tiden. Det var ju en liksom, faktor som ledde mig in i ett ganska djupt träsk av ätstörningar och överträning i gymnasiet. Och jag har liksom levt med det fram tills, alltså väldigt, väldigt mycket. Ända fram tills kanske för 2,5-3 år sedan. Nu ska jag inte ge Filip så mycket cred, min kille. Men han har ju varit en väldigt viktig faktor i det. Att han, jag träffade honom och han visade mig en helt annan, ett helt annat sätt att se på livet, för att han har en ryggsäck med sig, men också för att han visade mig att du är värdig alltid, 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 oavsett kroppsvikt eller vad du äter eller hur du rör dig och sådär. Och det hade jag inte varit. Jag var i en restriktiv relation innan där det var precis tvärtom, att man var väldigt definierad för utifrån sin träningsvana och hur man skulle se ut och hela den biten. Men sen grundades det väldigt, väldigt långt bak då. Men jag har ju tampats med det här sen jag var ungefär 16 år. Och det är väl kanske först i år som jag kan ändå säga så här att jag är fri från det där. 99%.
Skönt. Grattis.
Tack.
Wow. Stort.
Men sen har det varit väldigt mycket annat. Alltså så här, för stora förändringar i livet. Som har tagit mig dit jag är nu. Att jag bland annat då förra hösten kom hem från en semestervecka i Spanien i min killes familjs sommarhus. Började jobba, kom tillbaka och kroppen bara sa tvärstopp. Jag fick symptom på gallsten, vad jag trodde att det var. Och sen så blev jag väl undersökt och de letade efter alla typer av fel man kunde hitta. Jag var tillbaka på jobbet, sen var jag borta en vecka, så var jag hemma igen.
Kan inte du berätta lite mer om hur det kändes att ta så? För det här har vi pratat om tidigare, men även fått mycket, mycket frågor på kring så här hur kroppen reagerar och vilka signaler och symptom man har. Vad är varningssignalerna?
Alltså, jag har också en take på det sen, men du får berätta först, Elin.
Nej, men alltså, jag skrev till dig, eller vi kom pratade om det här efter att ni hade haft Caroline hos er. Om snack om kroppen och energibehov och sådär. Då så sa jag liksom att vi måste prata mer om konsekvenserna av det som man idag kan definiera som REDS. Alltså Relative Energy Deficiency Syndrome heter det ju. Det är ju liksom låg energitillgänglighet och överträning. Och det är ju det som har tagit mig till stor del dit jag hamnade i höstas när jag blev sjukskriven med utmattningssyndrom. För att jag har aldrig vilat. Alltså sen jag har varit 16 år så har jag inte vilat mer än någon dag. Vilket är helt orimligt nu när jag har en sjukskrivning i bagaget. Men att man inte ser det på det sätt som man borde se det på. Och det är ingen som säger, nu ska jag inte säga det. Jag har haft jättemånga i min närhet som har sagt att hallå, du borde nog sakta ner. Men jag har ju tyckt att allt har varit så himla kul. Det har gått bra, jag har mått bra. Men sen så säger det ju stopp, och kroppen är ju världens bästa verktyg och apparat liksom, för att säga ifrån. Så för mig började det med magsmärtor som inte var någonting. Jag trodde verkligen att det varit gallsten, och jag blev väl undersökt för att min pappa gick bort i pankreascancer för snart 4 år sedan. Så de ville liksom checka mig så att det inte var något sånt som bråkade då. Pankreascancer är bukspottkörtelcancer. Det är en anatomisk term. Men de hittade ingenting. Och sen så började minne svikta, närvaro svikta, energin var dålig. Jag hade haft ett år innan där jag liksom hade gråtit konstant. Alltså det var väldigt, väldigt bräckligt innan allt det här kom.
Och hur gick tankarna då när du ett år tidigare började känna av lite grann? Så här?
Nej, men jag var liksom så här, nej men alla har det jobbigt. Ibland så är det så här, så är det. Och vi hade gått igenom ganska mycket privat. Hänt väldigt, väldigt mycket tunga saker för mig och min sambo. Ingenting som hade drabbat oss två, men alltså familjärt då. Och det var som att så här, min kropp sa att liksom, det är handbroms nu, men jag nekade och tänkte liksom att men det är jobbigt nu, det går över. Men sen så krävdes det ju bara lite semester, ärligt talat, och kroppen fick tid att känna efter utan att jag gjorde det rent kognitivt eller medvetet då. Så sa min läkare att det här är psykosomatik. Utifrån vad du berättar att du har gått igenom sen du var ganska ung, så är det helt otroligt att du inte har kommit hit tidigare. Så min kropp sa tvärstopp, och jag blev sjukskriven på heltid och började jobba igen i januari, februari, skiftet här nu i år. Så är jag inte ens tillbaka på heltid än, utan jag var 75% och kommer ha semester nästa vecka och sen några veckors jobb och sen längre semester efter det. Och sen i höst är det 100% som gäller för mig.
Hur känner du inför det?
Nu känns det jättebra. Alltså det har varit tyvärr en ganska mycket rostans att komma tillbaka till jobbet, för att jag har inte vantids på jobbet. Utan jag har inte blivit sjukskriven av jobbet. Utan jobbet är en del av livet. Men det är inte det som har fått mig att då diagnostiseras med utmattning.
Hur har responsen varit på jobbet? Har du kunnat vara ärlig om vad som har hänt?
Helt fantastisk. Alltså, helt fantastisk. Det är liksom, det behövs inte så mycket mer. Utan det sammanfattar det väldigt, väldigt bra. Inget konstigt alls. Liksom.
kan du känna, för att det här, man brukar prata om så här skomakarens barn, att det är ju väldigt, folk brukar säga så här, men gud vad konstigt att folk ändå så här går in i väggen, övertränar och problem med maten, ni som jobbar med träning och hälsa, ni borde inte ni veta mer, veta bättre, men det är ju tvärtom, det är ju framförallt vanligt. Alltså det, jag vill inte säga vanligast, men det är väldigt vanligt hos oss som jobbar med träning också att vara där. Skulle du vilja säga att du någonstans kände så här, men gud, jag är inte i riskzonen, eller jag är inte på väg att trilla dit, eller jag mår bra för jag jobbar ändå med det här och jag vet ju vad man ska göra, det drabbar inte mig.
Jag tror väl att det är en generell genomgående känsla hos många som är så här 15-25, att man tror att livet pikar nu och sen så är man, ja, men man är odödlig och klarar allt. Och sen så tror jag också att man blir väldigt, väldigt van med det livet man lever. Att man, det blir liksom precis som att man borstar tänderna varje dag. Så det
blir en rutin.
Ja, precis. Det blir som ett Tetris på rutin i kalendern och man ger råd till andra om att, men var noga nu med att du går och lägger dig i tid så att du får sova ordentligt och att du äter bra när du har tränat till exempel, eller att du är noga med att så här, maten är inte så noga för du rör dig så mycket. Och sen så när man ser tillbaka eller kan liksom gå in i sig själv nu när man har, jag tror så här, om man ska istället, om man vänder på det, jag hade nog inte reagerat om jag inte hade blivit sjukskriven och om jag inte hade blivit skadad.
Nej. Du fick en stressfaktur, va?
De vet inte vad det är, men jag fick ju plötsligt alltså extrem knäsmärta när jag var ute och sprang dagen efter ett lopp, när jag skulle liksom där återhämtningsjogga. Och sen dess, alltså det är ju september 2019 tror jag. Ja, det stämmer. Det var ett event med mitt gamla jobb där vi höll i, det var liksom olika lopp på den orten jag jobbade, och sen så tänkte jag att men jag kan springa milen där på kvällen, det blir ett gött härligt avslut på dagen. Och sen dagen efter skulle jag återhämtningsläpa och känna på kroppen lite och sådär. För det hade gått så bra dagen innan. I efterhand jättekorkat kanske. Men jag tror att det hade inte spelat så stor roll om jag gjorde det. Men, och det bara small. Och jag kunde inte stödja på mitt ben. Och sen har jag gjort rehab. Också gått till en fysioterapeut för att man ska inte behandla sig själv. Även om jag har erfarenhet och kunskap. Liksom. Hittar ingenting. Det kan inte provoceras förrän efter en stund. Har gjort både MR och ultraljud, och de hittade att det liksom är svullet bakom min knäskål, och där finns det, vill man kalla det en buscha eller en fettkudde, alltså någon form av dämpningsstruktur som förtjockas, och det tror de orsakar smärtan, men än idag så kan jag kan inte springa mer än så här 25-30 minuter. Så jag har ju sprungit, alltså den distansen jag har sprungit de senaste 2 åren är ju sånt som jag sprang på en månad annars. Så att jag tänker att med tanke på vad ni pratade om med Caroline, och hon var så noga med liksom att ni måste äta mat, och även det, ni pratar ju också om det och skriver om det och öppnar med att så här förmedla att det är så himla viktigt att äta mat, så tänker jag att det kan vara en ganska bra reklampelare för hur det kan gå om man inte gör det. Och att jag också har min utbildning i ryggen med.
Ja, men det här att våga vila när kroppen säger att den ska vila, för att annars blir det som det hänt med dig nu. Nu kan ju du inte springa mer än 25-30 minuter. Så här, med facit i hand så skulle väl du alla dagar i veckan nu gå tillbaka och vila de dagarna du skulle liksom, för att inte ha det här nu.
Precis. Alltså så är det ju. Och man, det finns så mycket som jag hade behövt göra så mycket annorlunda nu när jag kollar tillbaka på det.
Jag tänker på det här med maten. Var det någonstans, alltså var fanns det ett skifte där det började bli medvetet att du kattade ner eller plockade bort? För många gånger när jag har pratat med vissa med PT-kunder med varandra, så är det så här, nej, men det började med att så här, men jag hann inte, eller jag, det blev det, jag tog bort det men jag tog det, eller jag hade läst någonstans om att det här är mycket bättre, och sen någonstans så blev det ett skifte att jag aktivt började välja bort, att jag aktivt började vända på förpackningen och läsa in, alltså förstår du vad jag menar?
Precis, alltså jag kan ju med fast i hand säga att jag kan ju kalorimängd per 100 gram på alldeles för många livsmedel för att jag har lärt mig det. Nu är det ingenting som jag följer, och det är så otroligt onödigt, för mat är inte siffror, mat är näring och energi för att vi ska fungera liksom. Men det här har jag ju, alltså jag började ju begränsa mig när jag var 16.
Minns du hur var det var som triggade igång det, eller det är svårt att säga?
Jättesvårt, men för mig, jag tror verkligen att det handlar om någon form av kontroll. Jag gick gymnasiet, skulle prestera på väldigt hög nivå, ville liksom gå ut med toppbetyg, och samtidigt så var jag och jobbade mellanbarn med syskon, äldre och yngre. Alltså det var mycket göra rätt för sig hela tiden. Det här duktig på alla plan och prestera framför allt. Och då tror jag att i det så mådde jag väl inte jättebra, utan då ville jag hitta någonting som jag kunde ha kontroll på. För skola, jobb, alltså familj och vänner och sådär, det kan man inte styra.
Nej.
Men det är ju väldigt lätt att plocka bort en potatis eller inte säga att man inte är så sugen på en kaka eller sådär. Och till en början så finns det ju ingen som bryr sig. Alltså det är ingen som märker det förrän man har hållit på en stund. Jag vet att mina föräldrar, de märkte ju inte det på några månader förrän de liksom syns, alltså det syntes på min kropp. För jag har spelat fotboll som ung. Och har ju alltid varit, alltså jag tycker inte om det här med att man ska beskriva hur en kropp ser ut. Men jag har alltid varit väldigt stark. Det är väldigt välbyggd utifrån min fotbollskarriär då, eller vad man ska säga. Och sen så vet jag att det var min bror som poängterade någon gång. Bara sa, Elin, men vart har dina lår tagit vägen? Jag såg ingenting. Jag tyckte att det såg exakt likadan ut. Och då så kommer det uppmuntran om att någonting har skett. Och tyvärr, nu säger jag inte att min bror tänker så, men så är, i samhället generellt så är ju liten kropp, eller har varit, det som är det bra. Eller mindre kropp i alla fall. Det, har ju, det finns ju ändå någon form av...
Ja, men det är det normativa idealet.
Liksom. Ja, exakt. Det är ju det normativa att man... Eller oskrivna regler i hur man bör se ut. För att är man en större kropp så är man tjock och ohälsosam. Vilket inte alls är sant. Och då triggas man ju. Få bekräftelse på att jag då ändå inte var helt nöjd med min kropp. När jag var där så här 14-15 år. Och sen så sa någon att den är mindre nu. Och det var så det började. Jag tror att det eskalerade i att man fick komplimanger för den förändringen. Som där och då var kanske positiv. För att jag kanske... inte behövde de kilorna, men sen när det går till en punkt att jag inte kan, alltså att mina kläder var som säckar på min kropp, då, då började mina föräldrar reagera och skickade mig till en ätstörningsklinik i Skövde, nära där jag bodde.
Vad bra att de ändå gjorde det, eller?
Ja. Det krävdes några stamp i trappen och arga ord till mamma, men nu i efterhand så vet jag att det var det bästa som kunde hända liksom.
För jag kan ändå tänka att det är lätt att när man bor tillsammans som en familj att inte se den här drastiska förändringen, med tanke på att man ser varandra varje dag. Det är inte så att liksom man vaknar en morgon och då är alla kilo borta, utan det är ju något som händer successivt. Och då är det oftast lätt att bli medberoende när man bor tillsammans. Liksom. Så att det är ju väldigt bra agerat av dem då.
Men jag har ju också syskon som är väldigt mycket yngre än jag. Och då så vet jag att mamma sa att men du äter ju inte mer än vad hon gör. Min ena syster då var ju hon 5 år. Och så var, jag tror att det var mycket det som gjorde att mamma reagerade väldigt, väldigt starkt. Eller mamma och pappa liksom. Men där och då, så när jag kom till den här behandlaren då, så fick jag inte komma in till för att jag hade ett BMI som inte var undervikt.
Det där är så sjukt.
Det är så jävla sjukt.
Jag är så trött på att vi fortfarande mäter saker och ting i BMI.
Det var ingen som frågade mig, hur mår du?
Nej.
De frågade mig om jag kunde äta smörgås och om jag tyckte att det var jobbigt att äta mat. Men ingen frågade liksom, vad beror det här på? Eller hur kan vi hjälpa dig på annat sätt? Utan de hänvisade mig till Umo. Och där sökte jag. Och då sa de att vi har ingen kompetens om det här. Så vi vet inte varför du har kommit hit.
Nej.
Alltså det är skandal.
Ja, det, är så, och det finns otroligt mycket brister.
Ja. Oh. Fy fan alltså.
Men där och då så blir det också då att då ska jag banne mig visa er att ni, jag är inte frisk. Att istället blev en trigger i att men ska jag inte få någon hjälp? För då hade jag ändå accepterat att jag behövde det.
Ja. Blir det inte lite så att du behöver bli sviken? Att du känner dig sviken, övergiven? Att du sa, men what's the point?
Men lite så. Och det resulterade i att jag gick ner ännu mer i vikt. Jag tränade ännu mer och jag blev mycket, mycket mindre. Och blev ju helt håglös. Alltså jag slutade vilja vara med mina kompisar för att det kunde uppstå att man behövde äta. Jag tränade 1-2 gånger om dagen. Alltså så här, det blir väldigt, väldigt skevt. Men sen är jag tacksam för att jag har så himla fina föräldrar. Som verkligen, verkligen stöttade mig i allt. Och försökte sitt bästa. Liksom. För det finns ju de som inte har det.
Nej.
Och vänner också som har varit så goa. Men allt, alltså, det här var ju som värst då. Och sen så gick några emellan. Och sen så flyttade jag till USA ett halvår. Kom tillbaka och började plugga. Och där, mellan det glappet mellan min USA-vistelse där på ett halvår och innan jag började plugga där, så vet jag också att det var, då jobbade jag jättemycket extra på ICA. Och jag minns så väl en dag där jag liksom bröt ihop i diskrummet i delikatessen där jag jobbade. För jag var helt slut. Det fanns liksom ingenting kvar. Och då fick jag träffa en fysioterapeut. Förut så hade jag en öppen Instagram-profil för att jag var ju väldigt noga med att skylta med alla mina pass jag körde och att jag var uppe så okristligt tidigt och allt jag åt. Alltså det blir ju en form av sånt som man också inte ser där och då. Men nu kan jag bestämt säga att jag ville att folk skulle se hur jäkla duktig jag var med min träning och att jag åt så himla nyttigt hela tiden. Samtidigt som jag också var öppen med att säga att jag har en kropp som inte mår så bra. Men...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Hej.
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Byggmax!
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Jag tror att man lever väldigt mycket i förnekelsen då, för att det är ju först nu som jag har satt 1+1=2, att okej, min kropp mår inte bra, jag äter för dåligt, vad gör vi åt saken?
Var det någonting du skyltade med då på Instagram? Att du inte mådde bra?
Jag skrev väl aldrig att jag mår skitdåligt, men eller mer att så här, okej, men om jag hade varit, jag har sökt hjälp själv, alltså skickat remiss till en ätstörningsklinik och sådär, så fick jag extremt dåligt bemötande, för att jag skäms inte ett dugg för att säga att ätstörningsvården i Sverige är katastrofalt dålig. Man glömmer liksom bort att det är en psykisk åkomma också. Många är så här, men om du bara äter lite mer så blir det bra. Men det är ju oftast inte maten i sig som är problemet, utan det är tankarna kring maten som orsakar att du inte äter. Eller styr upp din mat. Eller alltså sådär. Eller att du äter jättemycket. För att många, idag är det också lite så här att man kan ha en ätstörning även om man inte är underviktig. Att man kan vara jätteviktig eller ha fetma och ändå ha en ätstörning. Men folk nonchalerar det, för att en människa som är tjock kan inte ha... Ja, de har ju uppenbarligen problem att äta ändå, är ju liksom tanken kring överviktiga. Ja. Men många glömmer bort att det kan vara ett ätstört beteende. Att de kanske inte vill äta så mycket, men de kan inte kontrollera det.
Det blir ju en form av... Det blir ju, alltså dina tankar blir ju ditt fängelse. Och det är det folk inte riktigt förstår. Att du är så begränsad och hindrad av att leva ett liv fullt ut. Och det handlar inte om att säga, oj, jag är hungrig. Utan det handlar om alla de här signalerna som, och vad som händer i din hjärna. Den här ångestproblematiken och... Men jag vill gå tillbaka lite där det du sa om futtad i mat. För det är ju någonting återkommande som så här... Jag vet inte, vi har inte pratat om det så mycket i podden här, men jag har pratat om det så här innan när jag varit på Frisk och Fri och varit och föreläst och liknande. Att det är många som återkommer till det, att när de är sjuka eller under en sjukdomsperiod... att man blir väldigt fixerad över att futta sin mat, varenda måltid. Att lägga, och framförallt nu med sociala medier, att lägga upp den maten också. Och i många fall så har det handlat om att så här, kolla här, haha, jag äter visst. Även om det inte alltid har varit så fallet. Och det andra har varit så här, som en form av registrering.
Alltså nu vet jag inte, det finns väl tillfällen som man lägger upp vad man äter, men då för mig är det oftast om jag får in en otroligt god maträtt och ett glas vin på en restaurang. Alltså när man så här, nu njuter jag. Snarare än att det är så här, idag har jag sprungit 12 kilometer och äter en knäckemacka till frukost. För det var ju ofta så det såg ut, att man liksom hade kört långpass en söndag och sen så kan jag gå tillbaka. Så jag gick tillbaka lite nu inför det här för att se hur det såg ut förut, för att liksom minnas lite mer. Att jag ser så att en söndag efter 15 kilometer beroende runt i Göteborg så åt jag 2 knäckebröd.
Ja. Det är inte hållbart, det är helt sjukt.
Otroligt orimligt liksom.
Hur mådde du? Alltså rent, alltså, för nu, jag återgår ju helt inte mig själv när jag, ja, men till exempel när jag var med i Robinson och inte hade mat i kroppen. Alltså dels så jag mådde psykiskt, men också så här att bara prata med folk ibland var ju så jävla jobbigt, för det tog energi och jag pallade inte. Och då att dessutom så här, jag har kört 15 kilometer broarna, vi har ju, du och jag har ju kört den rundan, så att jag vet ju exakt vad det är typ för runda. Att, och då bara äta 2 knäcke. Hur orkade du?
Det gjorde jag inte, men jag har inte fått betala för det förrän senare. Alltså min kropp är ju, jag tror att det många glömmer bort det, så här, nej men jag är inte hungrig. Nej, men det handlar ju inte om att din magsäck är full, utan det handlar om att din kropp tar energin annanstans ifrån. Att det blir så skevt, och det tycker jag till exempel att, jag har inte lyssnat än, men det avsnittet du var med i, Peter Fias podd Ofiltrerat. Peter Fia tycker jag är en otroligt bra förebild vad gäller mat. Hon är noga med att så här, det här är inte allt jag äter, och när hon visar vad hon äter så är det aldrig något konstigt. Eller, alltså, ät mat, rör på dig, motionera, men fyll på med mat, för att om du inte äter mat så kommer din kroppsfunktioner att utebli.
Precis, det är ju bränslet liksom.
Exakt, och det är väl där som, den kommer ju äta något annat liksom. Om det så är skelett, att den liksom tar näring ifrån skelett eller muskelvävnad eller senvävnad eller sådär. Håret till exempel börjar man ju tappa, eller att man inte får någon mens, eller om man är kille så får man ju låga testosteronnivåer och sådär, eller kan få extra kroppsbehåring, eller att det blir tvärtom, att man får bröst. Alltså det blir ju, det ballar ju ur totalt.
Vad var det för liksom mer fysiska symptom som du märkte av? Alltså både till en början, sen till att det blev den här knäskadan?
Ja, men jag hade ju inte mens från att jag var 17 tills jag var 23. Överhuvudtaget liksom. Jag tappade ju jättemycket hår. Man blir grå och dassig i hyn. Alltså allt sånt.
Tappar lyster liksom.
Precis. Alltså ögon som, om man kollar på bilden nu som någon annan tagit på mig, så ser man ju så här, det finns inget liv överhuvudtaget i den här kroppen. Ögonen är, det är som 2 så här blanka papper bara. Man blir ju ganska opersonlig, eller man förlorar ju väldigt stor del av sin personlighet. För att man kan inte tänka på någonting annat än nästa måltid, nästa träningspass. Man blir jävligt oskön också, för att man tenderar också att påpeka vad som är gott eller vad som är nyttigt, och skiter i om det är gott, utan det är nyttigt. Så att det är så många saker, och jag är så jävla trött på det här, vårat samhälle, i att det kommer nya dieter kors och tvärs, och man ska visst gå, nu ska vi göra en detox för att du ska bara dricka någon äcklig sellerijuice i 3 veckor och bara dricka vatten för att min kropp ska renas. Du har inget behov av det.
Nej. Vi har ju organ som renar kroppen liksom.
Men också så att detox funkar inte. Alltså, ja, jag kan bli så arg på alla de som så här tjänar pengar på att sälja några jävla detoxkurer och ja, men, och öppet pratar om dieter och att de ska göra en satsning, och det är liksom, nej, det var så jävla skevt.
Ja, och det som har blivit, jag älskar den här träningseran som har kommit, att det är accepterat att träna och bygga muskler, men det som också kommer som en konsekvens av det är att många tjejer och killar, men framförallt tjejer, går från anorexia till bodybuilding eller bodyfitness, ja, och tillåter sig att svälta i perioder. Mm. Och sen behåller de ändå den. Ja, jag vet inte. Och det är ingen som reagerar, för att nu är du med i en sport.
Mm. Ja, och då är det helt plötsligt tillåtet att räkna kalorier.
Precis.
Du flyttar ju bara fokuset från ett till ett annat.
Mm. Exakt, men det är ju samma grej.
Ja, alltså det blir ju exakt likadant. Och bara för att du har gått från att ha en ofta då icke-diagnostiserad ätstörning, för att man uppfyller inte alla kriterier och sådär, som står på ett papper för att du ska få, eller man får väl, vad heter det då? Ätstörning UNS, som är utan närmare specifikation. Ja. Så är exakt. Det ingen som reagerar. För att du är ju och tränar och du äter. Du visar upp dina bulkmåltider. Men sen så vet ju ingen om hur du mår kring att äta de här måltiderna. Men du gör det för att du sen på sikt kan få defos äta lite. Mm. Men så det finns en sån stor problematik. Och jag tänker att det är så otroligt viktigt att belysa det. För att jag vet att båda ni två har ju många lyssnare som är unga. Som inte kanske har insikt i det här eller har erfarenhet av livet i stort än. Jag tänker att man kan nå ut till så många genom att bara lyfta den. Det är inte farligt att säga till någon att jag tycker att det är ganska jobbigt att äta mat. Mm. Det behöver inte vara svårare än så. Att jag har precis, just nu jag kan inte äta chips för att det är farligt eller ohälsosamt, eller jag läste någonstans och nu är det allt jobbigt. Alltså det är...
Bara våga säga.
Ja, och jag på mitt jobb till exempel, jag är aldrig rädd för att fråga mina patienter om jag ser att de söker för smärta i kroppen till exempel. Så måste vi fråga om våld i den här relationen, men jag är också inte rädd för att fråga om relationen kring mat och deras stressnivå. För att kan jag fånga upp någon som är i en ätstörning och den har en kropp som är trasig till följd av det, så är det jätteviktigt. Och det gäller ju alla som är från litet barn till vuxen ålder liksom.
Jag tycker det är så viktigt om man är medberoende. Alltså man blir ju medberoende om man är en typ av... Att man är en bekant eller vän eller familjemedlem. Att man faktiskt vågar ställa de här obekväma frågorna. Och vågar plocka upp.
Men hur ska man till exempel göra då om man är som kompis och märker att ens vän nu börjar träna mycket eller inte äter någonting och... Så frågar man och så blir man bara liksom avvisad. Liksom. För det kan ju vara lätt att så här, när man väl har en ätstörning att man inte vill bli påkommen och liksom bara skyffla det under mattan. Bara för att det är ens hjärnspöken som fortfarande vill bibehålla det här.
Precis, och där tror jag att det är så viktigt att man ändå ska våga. För att den här personen kanske då till en början blir ledsen eller arg eller... frågan kring, för att den själv kanske inte vet eller förstår eller insikt i vad som händer. Men det kommer alltid följas av tacksamhet sen för att någon såg dig. Det var någon som såg mer än vad någon annan gjorde och noterade att jag bryr mig om dig och jag undrar hur du mår. Och man behöver inte fråga, har du svårt att äta mat eller tycker du att det är jobbigt att du måste träna hela tiden? Man kan fråga, hur mår du? Jag vill att du ska veta att jag lyssnar när du... Om du vill berätta så kommer jag att lyssna. Det är ingenting jag frågar bara för att fråga. För det gör man ju för att vara artig idag. Att fråga sig hur det är det om man svarar på att de tänker... Jo, men tack, det är bra. Och sen så...
Men är det inget mer med det?
Nej, precis.
Nej, men jag att verkligen så här, du vet om att så här, du kan prata med mig. Att så här, verkligen trycka på det. Att du kan prata med mig. Jag finns här. För att... Ja, nej, det är så otroligt viktigt att man faktiskt så här... Men det tar 5 sekunder och bara så här, men du, ärligt talat nu, är det någonting du vill prata om så finns jag här.
Och det också, det måste inte vara en nära vän eller en förälder, utan det kan vara en kollega eller en klass, det kan vara en mentor i skolan eller en lärare på fritids om man är liten. Men jag tror tyvärr att det är så svårt för... när man, som ni, har erfarenhet och möter liksom, har både vänner och klienter eller familj kanske som har erfarenhet. Men är man helt så här, jag har ingen aning om hur jag ska möta det, jag har aldrig sett det på nära håll förut. Så är det extremt svårt att fråga för man vill trampa någon på tårna. Och man kanske inte heller är vaken nog kanske fel uttryckt, men att man inte är medveten att se signalerna heller. För mig är det extremt lätt att notera att okej, men du, jag ser dig 8 timmar om dagen på jobbet. Jag vet om, till exempel om du skulle vara en kollega, så vet jag om att nu vet jag hur du käkar ungefär varje vardag. Jag ser också att du inte mår så bra. Alltså nu är det inte så fallet på min arbetsplats, men skulle det vara det så vet jag att jag hade varit hög. Och heller aldrig varit rädd för att ställa frågan, för att jag vet om hur tråkigt det blir om man hamnar i det. Eller... Men det som jag tror också är svårt, det är det här med att vi förväntas också ha en träningsnivå, för att det är också en kombination av att kanske, man vet inte, jag säga, vad är hönan och vad är ägget? Är det maten eller är det träningen, eller är det kombinationen och ett tryck utifrån från samhället? Men vi förväntas ju också träna som atleter, eller förväntas kanske också fel ord, men det har ju blivit också liksom normativt att man ska träna 5 pass i veckan för att då är man hälsosam. Men det kanske inte funkar för alla, och en del kanske också bara ska träna 2 pass i veckan för att de har en annan för träning. Man måste komma ihåg att träning är stress, och rent fysiologiskt i kroppen så är det ju inte jättebra med stress. För kombinationen av väldigt mycket träning, livsstress, alltså man kan ju ha en komplicerad relation till en förälder, eller till ha ett dåligt förhållande med en partner, eller ha ett stressigt jobb där man vill prestera. Och sen ska man också träna högintensiv träning 5 pass i veckan, och så kanske man inte sover eller äter ordentligt. Det är, man märker inte direkt, men du betalar en väldigt, väldigt hög kostnad. Så att jag tror egentligen att det behöver ske någon form av rokad i våran samhällsbild för att vi ska kunna motverka det här.
Men
det är också, jag vill också poängtera att även om det är någon som lyssnar nu och tänker att helvete vad svårt det ska vara, jag kommer ingenstans, jag vet inte vart jag ska vända mig och jag kommer aldrig någonsin komma härifrån, så vill jag bara liksom säga att det går. Det är inte omöjligt. Det går att be om hjälp, även om hjälpen är svår att få eller att man känner sig oförstådd. Men hör av er, som du sa, Jan, att du har haft kontakt med Frisk och Fri. De är helt underbara.
Ja, de är så bra. Så bra.
Och att man... Jag vill ändå säga att det går. För jag har ju klarat av det utan att få någon som helst medicinsk professionell hjälp. För att jag har bara sagt, nu räcker det. Eller jag fick också betala med ett annat pris, men jag kände även om det här redan innan att det tog tid att få insikt i det, men nu äter jag ju allt, men inte alltid såklart, men jag kan äta precis vad jag vill när jag vill om jag är sugen på det, och jag tränar lagom, inte alls på samma sätt som förut, vilket jag kan ibland tycka är jättejobbigt. Alltså, nej, men alltså det kommer ibland. Man kommer bli påminn om det. Att, nej, men jag har inte sprungit 1,5 mil, så jag kan inte äta godis. Jo, det är klart som fan du kan äta godis, för din kropp kommer kräva energi i alla fall. Och du gör ju andra saker som kostar. Och,
Ja, och också så här, vi ska ju helt enkelt återgå till det att vi tränar ju inte för att få lov att äta vissa saker. Så det här kompensationstänket. Alltså försöka tänka av från det. Oavsett hur jobbigt det är, så försök bara tänka att jag kompensationstränar inte. För det är inte mitt varför, och det är inte varför jag tränar.
Nej, det var väldigt bra sagt.
Det är ju precis så att man... Om alla som håller på med det här otroligt kluriga med att man inte äter vad man behöver och tränar utan att återhämta sig, skulle veta vad de eventuellt kan få betala om några år, så skulle alla sluta.
Ja.
Men det är liksom lätt att fastna i det när man inte känner av konsekvenserna. Jag har ju till exempel låg bentäthet i mitt bäcken. Som troligtvis är en konsekvens av att jag har brutit ner min kropp. Och det innebär ju då att jag kan riskera att jag har ökad risk för... nu är det inte såna, några extrema nivåer. Men det skulle potentiellt kunna öka risken för att jag får en bäckenfraktur. Och det är absolut ingenting jag vill ha.
Hur funkar det om du någon gång... Alltså om du nu vill ponera att du skulle skaffa barn?
Alltså det här är ingenting som jag... Det här fick jag till mig när jag var med i en studie med Dexa-mätning. Och då fick jag bara till mig att okej, det är lite lågt i bäckenregionen. Okay. Jag tror inte att det är medicinskt påverkbart, för jag känner ju inte av det. Och jag har ju generellt god, och förhoppningsvis, det här är ju en 4 år sedan, så har jag ju ändå kunnat bygga upp. Man har ju några år till på sig, upp till typ 26, 25, 27 tror jag, innan det slutar byggas på. Så förhoppningsvis har jag ju ändå lyckats laga det som är skadat, om man ska säga så. Det här skulle jag kunna prata om i hur länge som helst.
Nej, men det är som du säger, som du sa i början, att det är så viktigt att prata om, just för att det för många kan vara ett väldigt, väldigt jobbigt ämne, både som närstående och när man själv lider av det, bara för att det blir som ett slags tunnelseende, att man bara fortsätter liksom, i all oändlighet. Och att man som vän kanske inte vågar fråga hur det är, bara för att man är rädd för att bli avvisad eller att den kompisen eller familjemedlemmen ska bli sur på en eller vad det nu kan vara. Så att det är jätte, jätteviktigt att du liksom berättar om din erfarenhet och vad som hjälpte dig och vad som faktiskt händer om man inte lyssnar på kroppen.
Alltså, och där tror jag att det är så här, man kan alltid be någon om hjälp, men i slutändan så handlar det om att du ska vara villig att ändra på någonting. För att stöttningen kan man få utifrån, eller att någon säger åt liksom en person att okej, men du måste ändra på det här. Men det handlar också väldigt mycket om att man ska vilja. För att utan någon form av drivkraft i att livet är inte värt att vara så här, utan det kan vara så mycket roligare. Utan den liksom glöden så kommer det också vara väldigt, väldigt svårt. Och det kommer krävas, det kommer ta mer tid och det kommer krävas mer stöttning. I mitt fall så tror jag att det är liksom pusselbitar i livet generellt som är så här, okej, livet kan vara så otroligt kort. Jag tänker inte slösa bort det på att inte kunna äta vad jag vill eller göra vad jag vill. Och jag har ju inte mått så här bra som jag mår nu på, ja, det är ju typ sedan jag varit 16. Alltså jag pikade ju nu. Det har tagit, det har varit många uppförsbackar och lite medgång, men det har ju också krävt tid och väldigt, väldigt mycket inre arbete. Man kan alltid lägga ansvaret på någon i vården eller en familjemedlem som ska hjälpa till att stötta, men det kräver också så mycket av en själv. Och
det är ju svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt.
Nej. Och någonstans i slutändan så handlar det om att ha ett ansvar mot sig själv också. Och det är, ja, jag är så otroligt glad över att du ville vara med och prata om detta. Och att du är så öppen med det och att du ändå kan så här reflektera om så här före, under och efter. Det är otroligt starkt och fint av dig.
Ja, tack snälla. Men jag tror så här också att man kommer ju till en punkt där man antingen så är det så här, nej det räcker nu. Jag tror att det var den punkten jag kom till, att så här, nu får det fan för mig vara nog. För att jag har lagt så mycket tid på saker som är så oviktiga. För att om man skulle göra en liten cirkel och dela upp den i tårtbitar och så skriva ner vad tycker jag är viktigt, så skulle kontrollerad mat och träning inte finnas med. Om man skulle få välja helt fritt, så skulle det vara mycket andra saker som spelar in. Och bara liksom en sån sak att så här, jag kan göra precis allt jag vill nu utan att springa. Så har det inte varit på så länge. Och jag vill att ni som lyssnar också ska veta det, så här, ditt bästa jag kommer inte vara när du inte tillåter dig att äta, vila och röra på dig i lagom mängd. Och samtidigt ta in alla de här andra delarna som intimitet med en partner eller någon annan. Alltså så här, relationer som är positiva och lyftande, och du kommer måste skriva på jobbet, du måste ha en social trygghet med människor runt dig. Och jag tror att det är så, livet är så mycket mer och det är så mycket självkänsla som måste bygga på. För självförtroende har nog de allra flesta ganska bra, skulle jag tro. För man vet vad man kan. Men förlorar man sitt självvärde i det, så är prestationen jäkligt oviktig.
Verkligen. Verkligen.
Är det verkligen som du säger? Livet är alldeles för kort för att hålla på med det där.
Ja. Liksom. Och vi vill inte, alltså i slutändan så vill vi inte sitta där när det kanske har gått för långt, eller man har blivit sjuk eller man har blivit skadad och ångra sig. Alltså stoppa det redan nu, för du vill inte ångra dig i efterhand och bara så, varför var jag så dum, utan försök så här vara, ja men var steget före.
Det är inte värt det. Förr eller senare kommer ju väggen liksom.
Ja, det är inte värt det. Jag tänker att vi ska wrap it up för Maja, du ska vara iväg och Elin, du har väl en kund här alldeles strax. Och jag själv ska iväg och träna.
Kul.
Ja, så vi alla ska få varsitt håll. Och jag tyckte det var så bra avslutning på det här. Så jag tycker att... ja, men, tack så jättemycket Elin för att du ville vara med. Och,
verkligen, stort, stort tack. Jag tror att det är väldigt många lyssnare som kommer vara väldigt tacksamma för dina ord och din resa helt enkelt.
Ja.
Tack snälla, och det känns som att man hade behövt en timme till för att jag har så mycket mer jag vill säga. Men...
ja, du får komma tillbaka fler gånger.
Ja, du är välkommen tillbaka.
Men är det så också att man vill ha skriva till mig, så kan man göra det. Det är jättevälkommet.
Vi skriver, när vi släpper avsnittet så kommer vi ju såklart tagga dig. Och då skriv ett DM till Elin. Eller så här, skriv ett DM till mig eller Maja, så vidarebefordrar det. Så att det går att komma i kontakt med Elin. Och du löser det såklart. Bra, men tack snälla.
Verkligen, tusen tusen tack. Nej, men alla får en helt underbar dag.
Ja, exakt. Och så säger jag hej då och lycka till på jobbet Elin. Och ha så snygga bryn Maja. För du ska iväg och göra brynen nu. Och jag ska iväg till CrossFit Sälen.
Skönt. Jag går på semester idag så jag ska fira in det med utemiddag och vin jag.
Åh, fan vad trevligt. Wow, njut av semestern Elin.
Det ska jag verkligen. Och njut av eran tid också. Jag såg mig att du skulle på ledighet, va?
Ja, på måndag i första dagen och sen 2 veckor fram, och då ska jag verkligen logga ut. Så att, det ska bli väldigt skönt. Koppla av, komma ner i varv, återhämta sig. Precis det vi har pratat om.
Njut, njut, njut.
Jag kanske borde gå och duscha också, jag har faktiskt inte duschat. Alltså jag blir så jävla äcklig när jag är här uppe i salen. Tack så jättemycket.
Och nästa vecka kommer vi ett dunderavsnitt.
Ja!
Puss och kram!
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lönen.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.